Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, Prestationspodden har ett nyhetsbrev och där skriver jag när jag om de avsnitt som jag blir mest berörd av och dessutom kommer med tips från mina gäster och tips ifrån mig och det jag stöter på i min vardag. Och är du intresserad av det, gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Ja, jag sitter här hemma och hösten har kommit och jag tycker att jag är lite bortskämd nu med sol och känner sig att jag inte ens lust att ut och springa. Jag ska springa på lunchen och när inte solen lyser på. Men det är nog bäst att man vänjer sig och börjar inse att det är tända ljus som behövs. Och att ja, acceptansen att hösten, höstrusket är på väg helt enkelt. Jag har varit med om en jättespeciell händelse i helgen. Och det första, eller inte det första, men den jag tänker att jag ska berätta det här för er. Alltså, det första förnimmelsen som kommer till mig är så här, men gud, det här var så stort. Det här måste jag berätta i podden. Det har kommit och blivit liksom som en bästa vän på något sätt. Att prata till dig helt enkelt. Jag har gått hos en terapeut. Jag går ju hos terapeuter och coacher och så. För att det måste man som coach. För att inte stagnera. Det är lika viktigt som träning på något sätt. I alla fall för mig. Och jag går hos henne fortfarande fast inte lika aktivt. För att just nu går jag till en coach som hjälper mig med mitt företag. Men hur som helst. Hon har tjatat på mig att jag ska komma på något som kallas för familjekonstellationer. Och jag har liksom inte tyckt att det passat. Och det har inte känt någon dragning. Jag har inte förstått alls vad det är. Men min Johanna som har jobbat i podden. Hon är bra på att boka saker. Så för ett tag sedan bokade vi att åka på ett retreat. Ett retreat är ett vackert hus, ett gult vackert hus som låg så här med fritt. Man kunde se ner till vattnet och det var solrosor och det var så här, all mat som gjordes var från grunden. Det var så otroligt fint. Jag hade inte läst på, även om Jennifer hade tjatat på mig om de här familjekonstellationerna så visste jag inte riktigt vad det var jag skulle göra. Det här var då ett retreat som var bara under en dag. Och innan jag åkte dit så visste jag inte riktigt att det var det här som var det vi skulle göra. Det var nämligen så att det familjekonstellationer handlar om, det är traumatiska händelser kan skapa mönster och ärvs generation till generation. Och då är familjekonstellationer ett en kraftfull metod för att reda ut de här bakomliggande orsakerna, de här problemen, en psykisk och fysisk ohälsa som man går och bär, som faktiskt kan vara något som har skett förut. Och det tycker jag, det resonerar så mycket med mig. Och ja, Jennifer Valentin som hon heter bjöd ju in mig då till det här och jag inför podden så läser jag på väldigt mycket om dem jag ska intervjua, men i mitt egna liv då kan jag bara vara så här, jag bara åker dit, jag vet knappt vad det är, jag har något litet hum om det. Jag trodde att det var lite som att vi skulle hålla på med gestaltterapi. Men väl där så var vi 15 personer typ som satt i ett stort rum i en cirkel och som nummer två kastar jag mig upp handlöst och då var det min tur att berätta om ett problem inom familjen som jag ville veta varför. Och genom att hon då tar upp det här problemet, och i mitt fall, nu ska jag berätta och jag kommer bli lite personlig för att ja, min släkt lyssnar ändå inte på den här podden, så jag kan ju berätta utan att de behöver bli arga. Jag tog upp att min pappa, som jag älskar jättemycket, som jag har en jättefin kontakt med, men han har massa slutna rum. Ni vet, sådana här personer som man bara känner att det här kan jag inte säga, det där kan jag inte säga. Att det finns en tyst, ett rum, ett stort rum av tystnad runt om honom som begränsar vår relation och påverkar mig säkert jättemycket. Och man vet vad man får säga och man vet vad man inte får säga hela tiden. Och det tog jag upp. Jag satt på en lite stol som var som en liten tron, och Jennifer bjöd upp folk som kände att de ville gå upp och manifestera på något sätt min släkt. Så då, det som kom upp var min farmor, min farfar och min pappa. Och det var helt otroligt, för att av någon konstig anledning så var de precis de karaktärerna som de är. Och det är ju inte att de här är några skådespelare, utan det här handlar om energi. Det här, familjekonstellationer, det är liksom en andlig terapeutisk övning, om man säger så. Och ja, jag kan tänka, det kan låta flummigt, men det här måste upplevas. Och då var jag en som var min farfar, var precis som min farfar, alltså sa saker som min farfar skulle kunna säga, och som min farmor. Och det som kom fram var att min farmor hade blivit bedragen och min pappa var liksom involverad i det. Han blev bedragen av min farfar. Och det är inte bara, det visste jag från början, men jag visste inte hur min farmor mådde i det. Och sen, när man väl får syn på vad det är, då sluter man fred på den här händelsen. Så att det blir ett snällt rum att vara i. Alltså, det är med en bra avslutning. Så farmor och farfar vänder sig mot varandra och är vänner. Och det här, jag förstår att det här låter jättekonstigt. Det här måste upplevas. Men när jag hade varit med om det och satte mig efteråt, så kände jag som en suck inombords. En suck att det här är sant. Det som skedde här var sant. Och en suck att vi avslutar det här kapitlet nu. Och dessutom ska det bli så sjukt spännande. På höstlovet ska jag resa till England till min pappa, där han är. Och jag ska se om det kanske, jag kommer ha en större förståelse för de här tysta rummen. För att när man har varit med om ett trauma som inte är upplöst, som han har varit, så kan man vara fast i det. Och det gör att man inte kan vara närvarande här och nu. Ja, men den dagen, det var typ den lyckligaste dagen i mitt liv. Eller jag får säga, jag var så glad efteråt. Och jag kommer gå igen, helt klart. Jag har andra saker som jag vill låsa upp. Och ja, jag kan bara rekommendera att gå på familjekonstellationer med Jennifer. Alltså, en upplevelse, helt klart. Och jag skrattade lite åt mig själv att jag har så lätt för att inte bry mig vad andra tycker. Alltså att jag kastar mig upp och berättar för alla de där 15 personerna. Precis som jag sitter här och flera tusen lyssnar. Det är som att jag inte har någon skam i kroppen. Nej, men det är som att jag kan stänga av det. Ja, det är ju bara märkligt. Lite konstigt sen när man skulle äta lunch efteråt och ha öppnat sig så, och folk ville ha kontakt. Då är inte jag så kontaktbar längre. Då är jag helt plötsligt tillbaka till mig själv. Hur som helst. En fantastisk upplevelse.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu är det höst. Nej, men vad jag tjatar om det. Men ni kanske är långt ifrån den här sommarutvilade känslan. Och ni kanske känner att stressen börjar komma närmare och närmare och närmare nu. Och att det är liksom svårare och svårare att hålla bort det. Man blir tröttare och tröttare. Och många tänker ju på de här stora problemen som jag pratade om innan här. Liksom. Men det är ju inte bara dem. Utan det jag vill bara tipsa om just nu är att det är små saker i vårt liv just nu. Alltså att det är alltid små saker som bygger upp så. Alltså små stressorer. Mitt tips är att sätta sig ner och skriva ner allt som stressar dig. Alltså jag kan bara komma med exempel. En låda hemma som är stökig. Alltså flera lådor, kanske rum som är stökiga. Att du inte har satt upp några tavlor. Inte hör av dig till din mamma, att du inte tränar som du har lovat dig själv. För det är två saker i det här. Det ena är vad du lovar till dig själv som du inte håller. Och det andra är att det är små saker som är ogjorda. Som man kan trycka bort. Men det funkar inte så. För det är där och det stressar dig. Och jag tänker att göra sig redo för den här hösten. Så kan det vara bra att börja beta av. Och det kan vara så att du får en jättelång lista. Jag har precis skrivit en sån lista själv. Jag reagerar när jag i hela kroppen när du pratar om. När jag själv säger det här med. Jag har vissa rum som jag behöver ta tag i huset. Men som är jättesvåra. Men när man skriver ner så är det så mycket lättare att det blir gjort. Och du får en överblick. Och det är inte så att du ska göra allting kommande vecka utan sätt upp så här långsiktigt. Och sätt inte heller upp för jobbiga saker. Utan det kanske man ska titta på om man har för stor kravställning. Är det här rimligt att du vill ordna så här många grejer så att det pockar på i din kropp? Kan du möta det med en mer mjukhet? Nu är det två klienter som är klara och jag har därför två platser kvar i min coaching. Och jag tänkte läsa upp vad en kund har skrivit för att för dig som är lite intresserad av att gå hos mig kan få reda på hur det kan kännas. Du har varit till stor hjälp och gett mig en trygg plattform att utvecklas ifrån. Jag känner mig både helare och starkare som människa efter våra samtal och alla verktyg som du gett mig. Det är verktyg och perspektiv som jag kommer kunna fortsätta användas för att utvecklas som människa och chef. Så, vill du minska stress, prestationskrav, komma närmare dig själv, jobba med dig själv för att utvecklas och må bättre, så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Det är helt klart jättemånga som har hört av sig om mitt retreat. Men det är inte så att alla har fallit på plats än. Jag ska ha retreat i Deja den 22-25. Det kommer bli fantastiskt. På retreatet så vandrar vi, yogar, mediterar och har en fantastiskt underbar charmig kock som också kan laga väldigt härlig mat. Och ja, retreaten är som ett minne för livet. Och ja, vill du vara med på det här retreatet eller ett retreat som jag kommer ha i oktober, så gå in på carolinnorbeli.com och signa upp och så hör jag mig, och gör det innan det blir för sent. Det har aldrig varit sån här tillströmning till mina retreats som nu, vilket jag är jättetacksam över. Det här avsnittet har jag träffat härliga Ann Söderlund, och jag gjorde det för att jag är så intresserad av just medberoende. Medberoende är en stor del inom stress, att leva i ett medberoende. Jag tror att det är fler än vad vi tänker som gör det. Och när jag säger medberoende så tänker jag inte bara till en alkoholist, utan jag tycker att man kan vara det till av olika anledningar. Ann, för dig som inte vet, hon är journalist, tv-programledare och hon är författare och har podcast. Lyssna till Ann Söderlund.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Prestationspodden, Ann.
Tack så jättemycket.
Jag tror att många vet vem du är, men vad sysslar du med just nu, som inte vet?
Nej, just nu så går jag igenom en separation.
Mm.
Det tar ganska mycket tid faktiskt.
Mm.
Både fysiskt och psykiskt tycker jag. Dels flytta, jobbigt, andra gången det här året. Och dels allt från krisande barn till krisande vuxna, till ekonomi, till bodelningar. Jag tycker ofta att separationer bara framställs som det så kallade känslomässiga. Men det praktiska är ju också liksom en tuff grej att ta sig igenom. Och ofta när man går igenom en skilsmässoreservation så är man ju på lite olika ställen.
Mm.
Det är väldigt lyxigt. Man har ju några kompisar som har varit så här, nej, men vi är bara vänner nu och växt ifrån varandra. Så vi hjälps åt på ett kärleksfullt sätt.
Det är inte så lätt.
Nej, det är verkligen inte så lätt. Så det har jag gjort. Men annars så skriver jag en bok om att vara kvinna och ha ADHD. Mm. Som vuxen. The true story, ska jag säga. Mm. Fördel ADHD. Nej, Anders Hansen.
Nej. Ja, det jag fattar. Det är mycket av de stora nackdelar. Och det blir lite provocerande.
Ja.
Även om det är härligt att höra att det finns fördelar.
Jag skriver i boken, varje kapitel skriver jag så här. Det får jag ta med Anders Hansen sen. Så provocerad. Men jag tror också att många män som har ADHD, jag försöker inte liksom bagatellisera att det är lättare för dem. För en ADHD-diagnos är en ADHD-diagnos.
Mm.
Men enligt min erfarenhet så har de både mammor och partners och andra människor som ställer upp med dem vad gäller ekonomi eller peppa dem. Man får tillåtelse att gå ner i liksom sina svarta hål eller ta igen sig, så att säga. Och mitt ex har också ADHD och han brukar ofta åberopa det, men det är svårt för mig som jag har ADHD. Och jag lyssnade på en föreläsning av Brené Brown som, ja, hon är ju forskare. Väldigt känd. Hon har gjort några väldigt lyssnade och sedda TED-talks bland annat.
Ja, hon är fantastisk.
Hon är fantastisk. Ja. Hon är fantastisk, och jag tror att hon... jag tycker hon appellerar till mig för att hon är också samtidigt lite torr.
Ja, så man tror på henne.
Man tror på henne, man förstår. Mm. Det är så här, du menar allvar, du försöker liksom inte fjäska. Eller, ja, du är inte fåfäng på något sätt.
Nej, du, liksom, du vill inte fram själv.
Nej, du behöver inte oss. Nej. Vi behöver dig.
Ja, jag håller med. Hon är underbar.
Ja, och då sa hon om det här med skam som hon ofta återkommer till. Att vi måste tillåta oss att prata om skam. Och att även där så är det a gender thing.
Mm.
Att män kan känna skam just för att de kanske inte är manliga eller klarar av liksom att vara the provider eller den starka klippan. Men att kvinnor har så mycket mer på sin lott.
Mm.
Liksom allt från att vara då inte den perfekta mamman, frun, utseende. Vi har så himla mycket som vi blir skammade för.
Mm.
Och jag tänkte på det även med NPF. Sjukdomar, om man ska säga. Sjukdomar kanske man ska säga. Jo. Att det ofta handlar om att vi kvinnor kanske inte utreder oss. Eller vi vill inte säga det, för vi vet att är vi sårbara så kan vi få igen det på ett helt annat sätt. Till exempel vid en skilsmässa eller om vi söker jobb och sådär. Jag pratade med en kvinnlig kollega som hade sökt ett chefsjobb. Och... de sa till henne på det här stora företaget, sök det bara så att det ser snyggt ut. Och sen så berättade hon att hon hade ADHD. Och helt plötsligt så var det någon annan som fick jobbet. Så jag förstår idag att alla kvinnor kanske inte vill berätta det. Eller vänta med att utreda sig. Men så sa min kompis Hanna Widell till mig. Hon har också ganska nyligen fått en ADHD-diagnos. Att jag klarar mig väldigt bra. Och egentligen behöver jag ju inte den här diagnosen i mitt liv. Men jag tänker att jag måste ta en för teamet. Jag måste vara en i statistiken. Dels för att forskningen ska fokusera mer på kvinnor. För det gör det ju såklart om fler kvinnor är diagnostiserade. Och dels för att ta bort stigmatiseringen och skammen. Så det gör jag. Och sen så har jag mina poddar. Inte din morsa med Sanna Lundell. Och Lille Lördag med Anita. Förlåt, ta om det. Jag säger alltid fel. Nej, men Anita Clemens heter hon ju nu. Men hon hette Schulman förut. Det är svårt för mig att tänka om.
Eller hur?
Man är en vanlig människa.
Ja, men jag tänker så här. Det här är ju en podd om stress. Och hur ter sig stress när du har den här känsligheten ADHD då?
Jag har ju under många år intalat mig att jag är väldigt tålig för stress.
Mm.
Vatten på en gås och ingenting kommer åt mig och sådär. Men nu har jag fått tänka om. Att jag blir väldigt mycket upp i varv. Jag kan inte sortera huvudet. Det blir lite som... Jag såg någon rolig Instagram-inlägg igår, så var en kvinna som skrev så här: så vet du att du har ADHD, så var det 7 punkter. Och en punkt var, du står och pratar i telefon med någon och så säger du personen så här: nej, nu har jag tappat bort min telefon, vad har min telefon tagit vägen? Att det är väldigt svårt att avsluta saker och att fokusera, även om man sitter med yoga liknande ställning och har ljudlöst och liksom sitter på en harmonisk plats, så är det liksom 1000 tankar samtidigt. Och jag tänkte på det när jag åkte hit, jag tänkte så här: gud, tänk om någon skulle vara inne i min hjärna. Jesus dog på korset. Jesus var god. Jesus, banan, banan, banan. Och där, alltså, det är så otroligt mycket tankar. Och en kompis som jag precis börjat medicinera, ADHD-medicin, och hon la ut en väldigt rolig reel. Hon var så här: före ADHD, så ska jag säga, hon har monkey business. Och sen efter man tagit tabletten 20 minuter senare, så är det tyst som i kyrkan. Vilket också är super konstigt. För det är ju mina apor där uppe, de är mina polare. De pratar jag ju med hela dagarna. Så jag tycker man ska ju så, nej jag vet inte. Jaha, nej men historiskt sett så mår romarriket. Den här roliga trenden med att män tänker på romarriket. Jag bara, det gör jag också jätteofta.
Det hinner du med däremellan. Men det är ju också otroligt uttröttande att vara så.
Ja.
Alltså, man är trött efter en halv dag. Mm. Alltså, eller hur?
Ja, men det sättet då, eftersom jag inte då har någon möjlighet som många har att kanske få stöttning eftersom jag är själv, är ju att jag gasar istället.
Mm.
Så när jag börjar känna mig trött och liksom att jag måste vila, då inser jag att nu ska jag på fotbollsträning, sen måste jag göra ett jobb, sen måste jag diska, bla bla bla. Så då hittar jag ju något sätt, självmedicinering skulle jag faktiskt vilja kalla det för.
Mm.
Allt från godis till att kicka igång på att göra något sista sekunden, till att kanske börja bråka lite med någon eller få lite uppmärksamhet av någon. Det finns liksom 1000 sätt. Godis också ett väldigt bra, det har jag använt nu.
Men tror du att det här blir, alltså att ADHD-symptomen blir värre nu när man kommer in också i den här hormonella fasen?
Mm. Det är roligt att du ställer en fråga, för jag gjorde ett stort event på Fotografiska häromdagen om just vad heter det?
Menopaus.
Ja, men,
klimakteriet.
Ja. Och det var lite roligt att det var fler som hade tackat nej då till inbjudan. Så, men jag är inte alls i klimakteriet. Att i Sverige så är det någonting, så här, då är det över. Man kallar det för guldmän som skrytsnörer de här sista åren när man har mens. Så att i USA känner jag inte alls samma sak, att det ska vara liksom, ja, men sista chansen, nu ska man slängas på glasberget och sådär. Och då läste jag en ny stor forskning i Svenskan häromdagen, att just både PMS, mens, klimakteriet är ju etter värre för kvinnor som har ADHD.
Mm.
Och det hade ju varit väldigt skönt att veta, ja, 30-40 år sedan kanske.
Ja.
Så att det har, jag tror att det är mycket onödigt lidande för många som har ADHD, kvinnor.
Ja,
och en annat sätt för mig som det blir stress då, det är ju att jag har svårt att vara tydlig. Jag säger ja till saker som jag egentligen inte hinner eller vill. Just för att det är väldigt lätt då att komma åt mig känslomässigt. Jaha, men jag har redan åkt tåg hela dagen. Ska inte du hämta mig då? Där är jag väldigt svag, vilket gör att jag hamnar i situationer som kanske på pappret ser bra ut för att jag vill vara snäll eller schysst, men som ställer till det väldigt mycket för mig själv och för den som jag säger ja till. De kallar mig för trippelbokaren.
Ja.
Sen är det också, för mig blir det väldigt tydligt, jag får eksem när jag blir stressad. De kommer som ett brev på posten. Det går liksom över en natt så där. Puff, säger jag bara.
Men har du några strategier för att hålla dig, alltså för att liksom hjälpa dig själv med ADHD?
Men nu, dels att skriva en bok hjälper ju väldigt bra. Sen är det ju det här med alla de här listorna man ska ha och alla verktyg, och jag betalar dyra pengar varje månad för att jag är med på olika ADHD liksom appar och hiten och ditan. Men det enda som jag verkligen tycker har hjälpt mig, det är dels att ta en body double som jag har nu. Jag skriver boken tillsammans med en influencer och debattör som heter Fi Lindfors. Helt enkelt Fi heter hon. Hon har precis kommit ut med en bok som heter Big Dick Energy.
Jaha, kul. Tydlig.
Och vi tillsammans då, hon har precis också fått sin diagnos. Och vi använder varandra lite som body double.
Mm.
Jag tycker det hjälper väldigt bra att när man är stressad. Så nu ska jag till henne så här, skicka mig en knapp nål. Var ligger Danderydsgatan 2? Mm. Istället för att jag själv ska liksom hetsa upp och stanna och kolla. Mm. Sånt där som ter sig så självklart för många.
Ja.
Och dels ha små lappar överallt. Ladda telefonen, ladda datorn. Det funkar inte alltid. Och att försöka liksom göra klart. Att så här, vara på mig själv. Att ha min lilla liksom, gumma på axeln som är så här. Vad är du på väg nu? Du ska inte kolla fotoalbum. Du ska inte liksom kolla om du har fått något grått hårstrå i luggen. Du ska inte liksom sätta dig och kolla. Du ska, det ska klart.
Men ja, precis. Men jag, det som är svårt, jag har faktiskt själv, men jag har inte så stora problem att jag, eller det kanske jag har, det är kanske just det jag har. Jag har en gång varit i kontakt med en doktor av den här anledningen, att alltså, reda ut mig för ADHD. Mm. Men för mig, att gå hela den där processen, det är så här, det är ett skämt att de ska göra det så här, ja, du måste kontakta din mamma och hon ska göra det här och alla de här stegen. Det är ju också svårt att komma dit om man säger så.
För någon med ADHD är det svårt.
Precis, det är så här,
och det är det som blir både liksom det sorgliga och det roliga och väldigt paradoxalt att säga, nej, jag har ADHD, jag kommer aldrig klara av de där stegen.
Nej, precis, det är det. De sätter väldigt stora krav på det. Ja, då, men jag tycker de borde underlätta utredningen lite faktiskt.
Ja. Men samtidigt så är det ganska skönt tycker jag. För jag gjorde utredningen först en gång och då sa de, nej, du har inte det. Borde egentligen anmäla dem till ADHD-förbundet. Men det var ganska skönt att det gjorde så seriöst också. De ringde till mina kompisar. Vare sig min mamma eller pappa levde ju under andra utredningen. Nej. Men första gången hade de ju ringt min pappa som var så här, idel lovord. Hon var så smart och hon lärde sig läsa själv. Och hon var bäst i det och hon är så charmig hit och dit. Och så bara, ja... Hon var ju otålig som liten. Men det var det mesta han kunde.
Ja.
Just för att han själv har ADHD då såklart. Liksom. Mm. Så att det var ändå ganska fint att... Det var ett sätt att bearbeta då stigmatisering eller skammen eller vad det nu handlar om. Och ett sätt att kunna säga till någon då... Så här, ja, men precis. Det var så kul. Jag var hemma hos henne och det trodde man ju inte att hon skulle ha så stökigt. Men man vet ju att du har det. Och säger så här, vet du, jag har inte stökigt längre. Det var under den här perioden allt var jättejobbigt. Men när du är hemma hos mig nu, tycker du att det är stökigt? För det är jätteviktigt för mig att inte ha stökigt. För att det känns så, det känns som en, vad ska man säga, en vinst att klara av att ha fint. Liksom.
Ja,
så då kan man också sätta ner foten och säga nej, jag var så, eller jag är så. Men nu har jag hittat metoder för att klara av det. Att jag kan liksom lättare stå upp för mig själv.
Men du är ju helt otrolig som kan skriva klart böcker.
Ja, nej, men när jag sätter mig ner, då har jag ju det där superfokuset. Uh-huh. Så att det är väl det som har varit min stora utmaning. Att inte låta relationer och känslor och barn och liksom... Ja, men då kan väl du göra det. Då kan väl du hämta det. Då kan väl du ta barnen. Då kan väl du göra det. Ja, att jag liksom tänker att jag klarar allting. Och det tycker jag känns som en otroligt härlig... I alla fall bonus som man får säga med separationen. Mm. Att jag kan jobba.
Ja,
förstår du? Jag känner så här, gud, jag har inte jobbat på flera år. För så fort den där känslomässiga ockupationen tillsammans med förklimakteriet, tillsammans med sorg som kommer fram efter mamma och pappa. Det har ju varit liksom som en tsunami av att tillåta sig själv att känna.
När dog de?
Mamma dog ju var jag 24.
Mm.
Så det är över 25 år sedan. Men,
måste vara tufft.
Men det var otroligt tufft också för att när man lever i en familj där alla har ADHD i stort sett, då finns det ju inte heller någon riktig stabilitet om den som är stabil dör.
Mm.
Så att jag tycker vi borde tänka lite på det när vi kräver prestation av människor i kris. Att det går att liksom prestera om man har backning eller hjälp. Jag träffade en kompis häromdagen som, vars mamma hade gått bort hastigt lustigt. Och hon sa, då hade jag ju den här försäkringen. Så då gick jag in på det här, liksom, till den här läkaren och rehabet. Och då fick jag den här fyrastegsmetoden. Läkare, psykolog, mindfulness, medicin.
Gud vad fantastiskt.
Ja, medans när min mamma gick bort och pappa då hade börjat dricka igen och... tagit tabletter och var riktigt illa där. Han och min syrra hade precis skaffat familj. Så jag var bokstavligen väldigt ensam. Ja. Jag tror att vi satt på Karolinska någon gång när mamma nyligen hade dött. Då hon sa så här, men vill du prata med någon? Jag vet inte, jag får återkomma. Det var liksom ingen som så att säga, tog tag i en. Det är ofta man säger så här, det är ens eget ansvar. Men när man är så där under isen så finns inget som heter ansvar. Man måste ha någon som liksom hjälper en där. Och har man ingen familj eller kanske känner skam för situationen och någonting där, då är det väldigt lätt att halka ner liksom, långt ner i den stenen. Och det är inte alla som tar sig upp.
Nej. Och ja, du har ju skrivit en fantastisk bok, Djävulsdansen. Ja. Och där du beskriver medberoende. Och när man också har levt ett medberoende så har man ju inte heller satt sig själv i första rummet. Så hur skulle du kunna gjort det då? Alltså du har ju inte fått...
Nej. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med nu i min hardcore-terapi. Att det är att jag måste omprogrammera mig själv. För när jag sitter då med min terapeut och visar det. Titta vad fint jag gränsar det här på sms. Och hon säger, nej. Du har inte gränsat någonting. Varför ljuger du för? Det är inte alls så som du skriver med sms'en. Nej, jag är så van vid att boosta andra. Rent känslomässigt eller peppmässigt. Att jag tror att det kommer liksom att jag har en autopilotpepp. Och det tycker jag också min omgivning har ställt väldigt höga krav på mig. Alltså, du som är så älskad typ på Instagram. Eller du som har så många som skriver till dig. Och du som gör tv och radio och podd. Att mina partners har tyckt att det, eftersom jag får det. Då behöver inte de på något sätt backa mig. Eller finnas där för mig när jag behöver stöd. Det är väldigt skevt.
Ja, men det här med medberoendet, när kom du på att du var det?
Det var när jag träffade Sanna Lundell.
Vad fint.
Och det är 13 år sedan. Och det var också en så här... Jag brukar säga att man får liksom lite så här glitter av Gud när man är i kris. Jag är inte troende på det sättet, men det känns ändå som att man... Om man är liksom öppen för det, får liksom lite så här gudomliga signaler när man verkligen behöver dem. Och det var en tjejkompis, en gemensam tjejkompis då, som satt på en sån här frilanskontor som sa så här, jag har två platser lediga nu, en ska du hyra och en ska Sanna Lundell hyra och ni ska sitta bredvid varandra, ni behöver varandra nu. Och sen blev det som liksom, som det blir med vänner, precis som det blir med partners, det blev en så här crush. Och vi behövde verkligen varandra. Vi var i samma situation. Vi var otroligt medberoende till våra män. Nu, hon är fortfarande tillsammans med Micke. Och medberoende på ett sätt. Man alltid är. Och jag då till min första pappan till mina tre första killar.
Han tog droger eller?
Han var missbrukare. Vilket alltid medför psykisk ohälsa. Och det där är ju också någonting, en fallgrop som jag tror inte många tänker på, att den, om man tänker den ursprungsfamiljen som på något sätt är ens första karta, familjekarta, den sitter så otroligt hårt både i ens liksom kropp och i ens huvud och i ens minne. Så för mig har det varit så svårt att se att jag kanske väljer partners med andra beroenden. Det har liksom tagit mig på sängen. Jag har känt mig så otroligt korkad och naiv. Så här, jaha, nej, men han sa att det är ungefär som att dricka vin. Eller han sa att det där var inte så farligt med ditten och datten. Vilket har varit liksom väldigt märkligt för mig. Jag som också håller på att utbilda mig till anhörigterapeut.
Ja,
jag ser det. Men jag kan inte agera på det för att det är inte min ursprungsberoende problematik.
Det är som en programmering. Ja. Men vad händer med dig då när du är runt en sån här person som du är medberoende till?
Nej, dels så har jag väldigt svårt att inte ta på mig den andra personens känslor. Och det finns ju vissa medberoende som säger att de kan det. Jag intervjuade ju Märta Tikkanen, finländska författarinnan som har skrivit två ikoniska böcker om medberoende. Mm-hmm. Hon var gift med, typ 40 år var hon gift med författaren och tecknaren Henrik Tikkanen, som är så stor kulturprofil i Finland.
Mm.
Och när man läser hennes böcker så blir man så här, men gud, jag skulle inte stå ut en dag. Och sen så vänder man spegeln mot sig själv. Det är ju någonting som också är väldigt svårt för någon som är anhörig eller medberoende. Att man tycker väldigt synd om alla andra människor. Mm. I mitt fall särskilt män. Men även om barn. Alltså alla människor som är kapabla och vuxna. Eller kapabla. Det kan inte jag se. Utan de måste omhändertas. Och deras behov måste tas emot och ses över innan mina gör det.
Mm.
Och häromdagen så var det en följare som jag har lite kontakt med som skrev så till mig, gud, jag har varit med om en sån häftig upplevelse, jag har träffat en coach och du vet, mitt liv har bara totalt förändrats, nu måste jag ge barnen mat. Jag var såhär, nej cliffhanger, vad är det som har hänt liksom? Och då beskrev hon ganska kort sina olika relationer. Hon har fyra olika män, fyra olika pappor till sina barn. Och jag satt och läste det och gud, jag kände sån empati. Jag tyckte så synd om henne. Gud, vad tufft du är som har klarat det här. Och sen så i då med den här terapin när jag ska vända spegeln mot mig själv och inte vara så hård mot mig själv och ge mig själv cred för allt jag har klarat. Så tänkte jag, men gud, det där är ju liksom a walk in the park om man jämför med flera av mina livssituationer och relationer. Att jag har väldigt, väldigt svårt att liksom... Dels ser mig själv som ett offer, det klarar jag inte av. Om någon tycker synd om mig, då, liksom, då sparkar jag bara ut direkt och blir väldigt provocerad. Och det här att be om hjälp, vilket jag tyckte att jag har varit duktig på. Men jag är verkligen otroligt dålig på att be om hjälp, just på grund av den här skammen. Nu har hamnat i den här situationen igen, jada jada. Och då är det bra att ha kompisar som Sanna som säger så här, men du är ju bara mänsklig, det var ju fint, du trodde på kärleken.
Mm, verkligen.
Men det är svårt att vila i det för mig. Att tycka, jag gillar inte att jag gör upprepa samma misstag.
Nej, men precis. Men du, det låter som att du inte riktigt ser dig själv som mänsklig. Alla andra existerar och att det är... Mm. Ja.
Jag ska vara någon supermänniska.
Ja.
Mm.
Mm. Men hur jobbar du med ditt medberoende?
Nu gör jag ju de 12 stegen.
Ja, du gör det. Mm. För jag har lyssnat på lite intervjuer och då var du inte där. Mm. Då var det Sanna bara som... Vad kul.
Nej, jag går på The House Rehab som ligger på i Gamla stan i Stockholm. Och det är ju min gamla bekant eller partykompis, då Robert Boman, som även har gift med Katarina Janus många år. Han hade ju många så här superfestarklubbar på tidigt 2000-tal. Vegas hette en klubb som var så här supercool. Och han fortsatte ju festa och knarka under många år. Och nu är han ju nykter och drogfri och har det här stället där jag då gör stegen.
Mm. Man får komma som med... Beroende.
Precis, de har både i Norrköping har de ett ställe där man då gör de klassiska 28 dagars där jag då gör min praktik. Jag håller på att utbilda mitt anhörigterapeut. Men jag gör nu stegen hos min liksom anhörigterapeut och Sandra Ekeroth som är faktiskt den första som har fått mig att verkligen sänka garden, tycker jag.
Gud vad fantastiskt.
Men det är ett hårt jobb alltså.
Ja, det är jättehårt.
Ja. Jag trodde inte att det skulle vara så här hårt. Jag är bara inne på steg 4.
Och, vad är det för steg då?
Ja, det är ju steget då när man ska skriva ner allting som har varit, vad ska man säga, jobbigt för en. Alla som man tycker har gjort någonting orätt mot en.
Wow.
Och det ska vara allt då.
Mm.
Från, du vet... busschauffören som inte lät en gå på bussen, till läraren som gav en örfil, till killen som försökte våldta en. Alltså allt.
Oh, men det värsta steget är när man ska höra av sig till alla och, ja, och gottgöra. Den men, kan du ju inte.
Nej, men nej, jag vet. Men ja, det här steget mynnar ut i det. Så först, aha, är det här som liksom har tagit veckor. Och nu så ska det vara då, vad hade du för ansvar i de här situationerna?
Okej. Okay. Ja. Ja. Och det här tycker jag var så.
Ja, ja. Så då, det är också väldigt jobbigt, såklart.
För det vill man ju aldrig se. Man vill ju, man bara, och så gjorde han så, och jag var ju bara liten. Och, ja.
Men jag tror ändå att nyckeln till förändring och att bli sams med sig själv och då de som har gjort en orätt och som man själv har gjort orätt, det är också att inse att nästa gång så har man ett ansvar i situationen. Det har man ju inte om man råkar ut för misshandel eller våldtäkt eller är ett barn till exempel. Det går ju inte att säga till, ja, när du var 5 år och blev liksom misshandlad av din farfar, vad var ditt ansvar? Och det är också en väldigt, ja, stor skillnad på det där. Som barn så får man bara försöka liksom trösta det där lilla barnet som råkat ut för alla de här grejerna. Eller för att behöva ta hand om en förälder, som i mitt fall då behöver ta ansvar för min pappa liksom, från att jag var väldigt, väldigt liten, för hans känslor.
Men du sitter inte i en sån här grupp och delar?
Nej, det har jag gjort innan. Men just nu känner jag att jag överlag inte riktigt klarar av att dela med andra medberoende människor.
Du är väldigt modig, det hade jag tänkt att börja intervjun med. Men allt du gör, du är väldigt modig, transparent, alltså vågar extremt mycket. Var kommer det ifrån, tror du?
Nej, men det föddes jag med.
Du gjorde det?
Ja. Och nu måste jag ändå säga att jag, efter att ha fött 5 barn och uppfostrat dem, mina situationstecken, bättre och bättre, så måste jag säga att jag ser det väldigt tydligt på mina söner, att de föds med vissa egenskaper. Och sen kan man gjuta mod i både barn och vuxna, och man kan utveckla deras personlighet tillsammans med dem, men det är som att vissa egenskaper föds man bara med. Och jag minns väldigt tidigt att jag tänkte på, för att citera då Lisa Ekdahls låt, att man får vara rädd, men man får inte vara feg.
Nej, nej, det är viktigt.
Men det är svårt att känna skillnaden ibland.
Men ibland kan jag tänka att mod också kommer, men också när man haft vissa förhållanden. Alltså du, ingenting har varit självklart när man har någon som dricker och vid sin sida. Att man skapar ett mod, till skillnad från de som är uppväxta med trygg mamma och pappa och fått liksom varje frukost serverad. Eller, och det är så här, ja, att det kommer någon kraft. Ja, lite sorgligt då kanske, men ändå.
Såklart, såklart. Det handlar om hur resilient man är också.
Ja.
Jag ser det, att det märker man också i en skilsmässa, en separation, att ett av ens barn kanske, ja, men tar lite mer som ett maskrosbarn. Jag fattar, det här var inte bra, okej. Okay. Som min 6-åring som fyller 7, han säger, okej, jag fattar, det var inte bra, men då är det bättre att du träffar någon ny och att ni blir glada. Och han säger, jaha, medan 9-åringen då tjuter, såhär, nej, ni får aldrig skilja er. Så att det är ju någonting, ja, men som ångest till exempel, eller oro, så det är också någonting som är väldigt ärftligt.
Verkligen.
Och det tycker jag också du pratar väldigt lite om, hur liksom mycket den här stressen och oron kan förstöra för människor. Att man kan liksom inte agera i en vardag för att man hela tiden har ångest. Och det är klart att ångest är symptom för någonting, och vi är liksom, den här moderna världen, vi har så svårt att inse att det bara är en känsla. Vi måste hitta en orsak till det. Vi måste ha liksom någonting att hålla oss fast vid. Och finner vi inte den värdigheten, då måste vi finna någon annanstans. Och då blir det ofta missbruk. Eller alkoholism. Precis. Eller så man måste liksom, det är flaskans fel, eller det är hennes fel. Eller det är, liksom, man måste hitta en orsak till att man mår själsligt dåligt.
Precis, jag hörde dig tala om det här med kroppsminne, att kroppen faktiskt, att det också inte bara går och pratar sig ur, utan att man har en viss ångest eller en oro som kommer, som kommer sig påmint.
Och jag tänker på en gammal killkompis till mig. Han är hypnotisör.
Det är jättesvårt. Hypnotisör.
Och jag visade en film på YouTube.
Vad coolt. Vad heter han?
Han heter Erik Olkevich. Han är en av Sveriges liksom... mest kända. Och jag visade en rolig film på YouTube för mina barn där de ska vara jättedåliga på att leka kurragömma. Jag tyckte det var ganska roligt att visa för barnen. De står liksom helt synligt med typ en papperskorg på huvudet och så här, för att de är lite ja,
så gulligt.
Ja, och det är samma sak med kroppsminnet, att människor som har utsatt den för svåra trauman. Jag måste få använda ordet trauma där, i alla fall i mitt fall. Även om många tycker att man använder ordet ett trauma lättvindigt. Då blev jag traumatiserad. Det fattar jag. Men vi som har varit med om trauman, vi vet vad ett trauma är. Jag tror att man kan särskilja det ganska lätt. Man säger
det är hur man upplever det. Alltså, det kan vara trauma att din mamma vänder sig om hastigt och du, liksom, du känner dig neglected. Eller,
jag tycker inte att det behöver vara liksom, ockuperat av människor som bara har blivit svårt traumatiserade.
Nej.
Men det var så väldigt tydligt när en man som jag levde tillsammans med för ganska många år sedan också misshandlade mig psykiskt och fysiskt, smsade mig, eller han ringde mig för några år sedan och jag satt i en deadline, skulle skriva ett programförslag till SVT, sitter här på Östermalm någonstans och man sitter på ett tryggt ställe, man känner sig kreativ, man känner sig glad över att man är snart mot målet. Och jag ser hans telefonnummer på displayen. Och blir helt... den här gamla hjärnan, amygdala, sätter igång. Jag liksom börjar svettas, jag börjar gråta, jag får panikångest. Jag var inte alls förberedd på det.
Nej.
Och så just så får jag ett sms, ring mig nu. Du vet, så här. Men som att han fortfarande har put a spell on me, som man ska säga. Och det hade jag varit med om innan. Så jag liksom var så här, okej, nu tar vi lugnt, nu andas vi. Ring någon som du känner dig trygg med. Och sen svarade jag bara så här, det är konstigt att du hör av dig så många år. Och sen så ska du direkt liksom, ska jag dansa efter en pipa.
Ja, exakt.
Så här, psykopataktigt verkligen. Och det var så skönt att säga så här, nej, det hinner jag tyvärr inte nu för jag har en deadline. Jag tar kontakt med dig på måndag. Att just det här, autopiloten i hjärnan, amygdala, kroppsminne. Alltså det finns det är ingenting vi kan styra.
Nej.
Och här är någonting som är väldigt viktigt tycker jag i min, vad ska jag säga, rehab. Det är att säga, nej Ann Sölund, du behöver inte svara direkt. Du behöver inte vara tillgänglig direkt. Du kan liksom ta några minuter, eller en dag, eller ett par. Kanske till och med en vecka innan du svarar.
Ja.
Och det här är jobbigt för min omgivning. Som är vana vid att jag ska svara direkt, att jag ska säga ja, att jag ska finnas där, jag ska släppa allting. Och det är väldigt provocerande. Och jag tycker att det är väldigt roligt. Eller, roligt. Jag blir lite, vad ska jag säga, jag tycker att det är lite så här uppmuntrande att se vilka behov andra människor tycker att jag ska tillfredsställa. Sådär.
Ja. Mm.
Så det är väldigt intressant att se på sig själv. Och så det här att alla mina relationer har männen flyttat hem till mig väldigt snabbt. Även om jag har haft en sämre bostad kanske eller mindre. Och så har de sålt sina bostäder och flyttat in till mig. Ja, ja men lite så här, gud vad skönt. Här har vi den här multitasker. Som kan ha fem barn på höften, skriva en bok, rodda ihop ett kalas. Var härlig, var kåtglad och tacksam och så här. Och sen så säger man idag att man inte vill vara det längre. Och då faller korthuset ganska snabbt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet är sponsrat av Selexir. Jag har ju pratat mycket i podden om att vi fortfarande kan bli helt färdiga av träning. Att jag nästan får en känsla av bakslag och det är som att jag känner av min gamla utmattning och det är svårt att återhämta mig. Och jag genom podden och genom mina klienter så träffar jag ju många människor som har haft en utmattning eller är utmattade. Och det visar sig också att de har svårt att återhämta sig efter just träning. Och jag har letat efter något som ger mig mer energi. Och jag har hittat Selexir One. För det är så här, när vi blir äldre så minskar våra mitokondrier i antal och vi blir mindre effektiva, vilket gör att vi minskar vår energi och påskyndar vårt åldrande. Nej tack, äldre i förtid vill jag inte bli. Och forskning visar också att den här försämringen kan fördröjas rejält med till exempel träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One är ett kosttillskott som innehåller ämnen som fokuserar på dina celler och dina mitokondrier. Vill du veta mer om det här så gå in på selexir.se. Och det bästa skulle vara att prenumerera på Selexir. Då är det utan bindningstid och den bästa kostnaden. Och såklart är det ju fraktfritt i Sverige. Så gå in på selexir.se, använd koden PP20 i kassan. Och det här gäller engångsförpackning och vid tecknad prenumeration. Jag lägger en länk i avsnittsbeskrivningen så att det här blir enkelt för dig. Jag vet inte om du vill svara på det här, men är din förändring, det låter ju som att du är i en förändring, ja. Nu verkligen, kan det vara en anledning till skilsmässan då? Att du...
Ja, alltså det är många olika orsaker, ja. Beroende igen, som jag inte såg. Mm. Jo, det kan man få säga.
Ja, vi är beroende till de flesta.
Precis, ja. Ja, men medberoende då, som jag kastades tillbaka i då, till ett beroende som också hade svårt att se. Men det här med att ha ansvar för alla barnen, som jag tyckte var en så bra idé. Också väldigt tydligt att jag inte riktigt fattar hur jag klarat av det. Att ha liksom många barn på heltid, men som kanske inte alltid har steppat upp, sommarhus, villa, jobb, att jag har liksom gått på någon form av, ska man säga, övertid när det gäller att liksom klara av allting. Och min terapeut säger, nu måste vi ta det lugnt här, om du går in i väggen då, liksom, då kommer du liksom ligga ner länge. Så att såhär, du har din energi, den är otrolig, du ska inte sluta ha den, men sen, nu måste du spara på, liksom, du måste välja.
Har du varit nära väggen?
Jo, men det har jag ju. Jag kommer ihåg när min mamma nyligen hade gått bort och den här mannen då som jag nyligen pratade om, vi hade separerat, eller vi hade tvingats att separera, för vi var ju så kära egentligen, och Romeo och Julia, det var ju ingen annan som förstod. Det är också en medelberoende defekt som jag, Sanna Lundell, skriver om i vår bok Jävelsdansen. Det här Romeo och Julia-komplexet som vi har döpt till, att man är så här, ingen förstår. Egentligen har vi underbart.
Ja,
vi är fantastiska.
Han ser bara mig.
Isolationen. Man inte speglar sig, utan det är vi två och vår hemliga värld. Sen att den egentligen, när man blir nykter sen eller vaknar upp, liksom så dysfunktionell och hemsk. Man inser att det kan inte finnas någon kärlek alls som kan liksom växa där. Men det där är också, tycker jag, väldigt svårt att se skillnaden mellan, tycker jag, synd om, behov, skam, isolering, drömmar om att det inte ska liksom ta slut på det här sättet igen. Och Madeleine Schwartz, som jag tycker är faktiskt Sveriges bästa anhörigterapeut, hon, tillsammans med min då Sandra Ekroth, hon är inte lika liksom, vad ska man säga, medial. Inte medial,
jag fattar.
Hon säger också så här, att det är väldigt få kvinnor som vill lämna sina män, särskilt i det övre skiktet. De vill ha en lösning, en quick fix. Och när Madeleine då säger, ja, jag tror både du och jag vet efter dessa 10, 20, 30, 40 år att det finns ingen annan utväg än att du ska lämna honom. Då slutar de. Då slår de back ut. Nej, det kan de inte göra, för de måste ha kvar det här fina ytliga livet. Så de lever heller ett icke-autentiskt liv och inte liksom ser om sina egna behov. För det blir också ett beroende att leva det här dysfunktionella, att liksom nära sig på det som en vampyr.
Ja, men verkligen.
Att vakna upp i irritation, att vakna upp i att vara arg på en andra, att alltid vara den som är bäst.
Ja, men undra hur många det är som skulle skilja sig om ekonomi inte fanns.
Ja.
Alltså det skulle ju bli en anstormning.
Ja.
Skulle inte ha tid att lösa dem.
Nej, liksom. Herregud.
Ja.
Det är som 71 där när den här sambeskattningslagen togs bort. 300 000 kvinnor bara så här, buff. Nej, men 30 000 var det väl.
Ja.
Men det var liksom, det var massflykt.
Ja.
Att vi måste se de strukturerna i samhället också. Även om det här var 71, det är inte så himla länge sedan, så finns det alltid osynliga bojor för kvinnor som gör att vi ofta tvingas att stanna kvar i relationer. Men jag känner det nu när jag tagit steget att hellre på vatten och bröd och bo i en etta i Tjonkalonka än att vara kvar där. För att det är otroligt dränerande, och jag ställde mig frågan, en sån här klassisk fråga som man får ställa sig när man är på så här, 48 hours utvecklings blah, blah, amerikansk style. Jag har inte varit det, men en vanlig fråga är ju då, om du bara hade x antal tid att leva kvar, vilka skulle du träffa, vad skulle du göra? Och någonstans, min mamma gick ju bort, hon hade precis fyllt 49 och nu är jag 51, och jag kände där för ett år sedan eller två att tänk om jag skulle få ett dåligt besked nu. Det skulle vara svårt att sluta i de energierna jag är i nu, med värdighet.
Det var bra frågor att ställa sig, alltså, men, faktiskt.
Ja, jag tycker faktiskt det.
Mm.
Och jag och Sanna pratade om det, för det är tungt tycker jag. Jag har ganska små barn, de är ju mellan 6 och 21. Alltså de är äldre, men 6-åringen, det är fortfarande väldigt mycket det där fysiska, och smarmar och mamma och ringer och gråter i telefon. Och det där är ju en otroligt dålig gren hos mig, men i och med den här, nu att jag gör stegen, så ser jag det tydligare också. Du behöver inte gå in i alla känslor hela tiden. Du kan också ändra mönster i det. Är det en fara? Behöver de hjälp? Klarar sig pappan bra? Har de mat? Blablabla. Jag gör en liten check med mig själv.
Man sätter sig så starkt. Man överdriver en andres. Så tror jag, för att det klingar så hårt i en själv.
Ja.
De har ju någonting helt annat än vad du hade när du var liten. Det var så... Den har någon speglat mig i sig.
Ja.
Men dina barn har det ju så bra. Alltså,
Och det här mönstret då som också är en annan bra hjärnforskare som jag lyssnar en del på, att hon säger så här: vi tror att vi är våra liksom känslor och vi tror inte att vi kan göra någonting åt dem, men om du till exempel tar vad ska man säga, associationen med att du har bakat, säg brownies, och du är hemma i köket och det är så mycket kärlek och trygghet och dofter, och snart ska ni äta nya brownies. Jag lagade det här om dagen med min son som är 19 och hans tjej. Och det var så mycket pepp med de här browniesarna som vi liksom skulle baka, och dofter, och vi höll på att baka det liksom i en vecka. Men om jag skulle känna doften av brownies till exempel på Karolinska sjukhuset innan jag skulle få ett besked om till exempel jag hade någon sjukdom eller mitt barn hade någon sjukdom, då skulle jag ju associera det med någon, inte alls något härligt. Nej. Förmodligen skulle jag bli äcklad av den doften kanske flera år framåt. Jag tänker första fyllan liksom. Att det handlar mycket om att man kan försöka ändra känslan. Så här, vad är det känslan? Var är doften? Det säger Jung också, Freud. Att så här, vi tror att vi är så beräknande, ska välja partners. Nu ska jag, först ska jag plugga och sen ska han vara mörkhårig och sen ska han vara ditten och datten. Ja, och som, vi pratar ofta om ägglossningsknullen. Uttrycket. Men sen så är det är någonting i luften. Han kanske håller handen eller drar i håret som din pappa gjorde. Du kanske så här, har något hormonellt påslag och bla bla bla. Och sen har du trillat dit.
Ja.
Och det är också ett råd som jag har tagit från The Holistic Psychologist. Som jag tycker är väldigt bra.
Ja, hon är grym.
Hon har skrivit boken Läk dig själv, som jag tycker är väldigt bra, som jag läser lite ditt notatten. Hon sa så här: ha lite hormonell koll.
Ja, verkligen.
Ja. Kolla, så här, kolla mönster. Vad är det för mönster? Vad finns det för röda flaggor? Vad är du liksom, vad är du i för liksom situation hormonellt?
Ja.
Så att det inte är hormonerna som bestämmer din partner, utan du själv.
Okej, okay. Och även huvudtaget. Man är ju så förändlig liksom.
Ja.
Men gud vad spännande och vad cool du är. Du tar verkligen ansvar, tycker jag. Alltså, det är så många som inte jobbar med sig själva.
Ja,
du jobbar med dig själv på otroligt. Både går där och sen bara att plugga till anhörig terapeut måste ju hjälpa till jättemycket.
Det där också handlar om att jag kan ju redan allting. Alltså jag är lite så. Det är bara att jag har inte använt det, verktygen på rätt sätt. Så att det är ganska häftigt nu när jag verkligen har bestämt mig för att så här, inte vilda hästar ska få mig att gå till min klockan 10-tid i Gamla stan. Det är så här, jaha, om det inte är liksom någonting med barnen så är det så här, tyvärr, jaha, du ville bjuda mig på en resa till Mauritius exakt klockan 10, tyvärr, jag kan inte gå då. Jag inser att det, så här, det här är för resten av mitt liv och det är helt avgörande för hur resten av mitt liv och mina relationer ska te sig.
Mm.
Och då blir det liksom extremt allvarligt.
Ja, nej men nej, verkligen. Verkligen. Men ska du göra någonting av den här utbildningen du går?
Ja, men jag tänker att jag ska kanske inte jobba som liksom anhörigterapeut på heltid. Men att jag ska... Jag tänker som somrarna, fantastiskt. Och nu när man kan jobba online, snart ska jag ju börja då ta, klienter, eller säger man, säger inte patienter. Som min praktik då, alltså man får det lite billigare liksom. Sanna har ju redan börjat, vi går ju den här utbildningen tillsammans.
Gud vad spännande.
Men jag pratade med en annan kompis som har gått en liknande utbildning. Hon säger, jag grät under de här 3 åren när jag gjorde den här utbildningen. Just för att man... inser, man måste tänka så mycket på sitt eget liv och man själv är och har varit, och det är så jobbigt det där med ansvar, men det är ju det enda sättet att bli den människan, eller försöka bli en människa. Det går ju aldrig att nå fram till något slutmål, tror jag, men att inse att du hade också en del av det här och du har ett ansvar gentemot dig själv och andra, så att om du inte vill ta det ansvaret, då kommer det fortsätta vara att du ska vara 15 och stiga. Så här, gud, varför har jag mig? Varför funkar ingenting? Det är bara så trassligt. Och så vill hitta då syndabockar.
Men jag tror, kan man bli av med sitt medberoende? Tror du det?
Jag kommer ihåg att den sista frågan som jag ställde till Märta Tikkanen i den här intervjun. Då, jag hade åkt till Helsingfors och hängde med henne. Hon ville ju in, hon hävde ju, och det bestämdes att hon inte har varit medberoende. Mm. Men så satt vi på en klassisk finsk restaurang med någon pannbiff. Jag hade haft ett otroligt härligt samtal. Så bydde jag mig fram till henne, så sa jag så här: är du säker på att du inte är medberoende eller har varit medberoende till dina barn eller din man? Och sen, då tvekade hon och sa så här: ja, jag kanske måste omvärdera det.
Mm.
Att jag tror att i en situation eller i en, vad ska man säga, i en relation där det har gått väldigt många år där man har varit medberoende, tror jag att det är väldigt, väldigt tufft, men att det går. Men att man hela tiden då måste liksom se upp för de här fallgroparna, och ibland går inte det.
Nej.
Så när man hamnar i en kris så är det så lätt att det där liksom automatiskt kopplas på. Och det som jag har sett ske i den här relationen, det är att jag har inte märkt det. Helt plötsligt har jag bara liksom varit deep in the shit igen. Och det är otroligt skrämmande.
Sanna märkt det?
Sanna tycker jag
är... Har hon märkt det hos dig? Alltså?
Ja, hon har märkt det hos mig. Och hon har sagt att du inte ens har tänkt tanken på de här alternativen.
Mm.
Och det här är någonting som jag jobbar hårt med. Att jag tänker inte att man kan säga nej. Eller att man inte behöver tillfredsställa andras behov. Eller ge andra pengar. Eller ge andra kärlek när man inte får någonting tillbaka.
Nej.
Och det är också mitt motto att säga, om det blir någon mer relation med man eller kvinna eller vad det nu blir, då ska jag få lika mycket tillbaka eller mer.
Ja, gud vad bra.
Ja. Så jag tror att man kan bli fri, men att man...
Får bara på sin vakt.
Ja, men liksom man får ta det i femårsperioder. Man säger så här, okej, nu har det gått 5 år. Som, lite som, jag kan inte jämföra med cancer, men då säger man så här, efter 5 år, då kan man anse sig som frisk.
Mm.
Så det har jag lite som måttstock den här gången.
Mm.
Men jag är väldigt mycket mer rädd om den här nya Ann.
Mm.
Än vad jag var om den gamla.
Så vad att, fint.
Ja.
Det är jättebra.
Ja.
Det är båda gott, tycker jag.
Mm.
Tack snälla för att du tog dig tid hit och det var så härligt att höra dina tankar. Och jag hoppas att folk blir inspirerade att ta tag i sig själva.
Ja, och är det någonting ni vill fråga om liksom, den här utbildningen, om ni vill gå den eller stegen, så då kan ni bara DM'a mig.
Ja,
mm.
Tack. Och förresten, när kommer din bok ADHD?
Ja, den kommer på Norstedts, jag hoppas, i maj. Men det vet man aldrig.
Men gud, mitt under det här då ska du lyckas med det.
Men det är lite som när jag skrev Jävelsten, så ni skrev också på några veckor. Att man har det i någon form av bank.
Ja, jag fattar. Du ska bara ut med
det. Sen ska jag bara ut med det.
Ja.
Och då var det fort.
Ja, härligt. Lycka till med det.
Ja. Mm. Lycka till. Tack för att jag fick komma.
Tack. Tack till alla er som lyssnar. Alltså, tack till dig som lyssnar. Det är så viktigt för mig. Och jag, om du känner för det, gå in på din app där du lyssnar ifrån. Lämna en recension. Skriv bara vad du tycker om podden och lämna gärna så många stjärnor du bara orkar. Men det som är det allra viktigaste är att du har en jättebra, jättebra vecka tills vi hörs igen. Det kommer väldigt spännande personer till podden. Vill du tipsa mig om gäster, mejla caroline@prestationspodden.se eller gå in på Caroline Norbelli Coaching och skicka ett DM. Tack!